Hej och välkomna till Rickard och Fredriks Black Sabbath podd. Hej Fredrik.
Hej Rickard, hur är läget?
Ja, det är jättebra.
Kul att höra.
Ja. Då ska vi berätta lite om en grupp som heter Black Sabbath.
Spännande.
Ja, mycket. Okej. Black Sabbath var ett brittiskt hårdrocksband som bildades i Birmingham, England 1968 av gitarristen Tony Iommi, bassisten Gizzy Butler, trummisen Bill Ward samt sångaren Ozzy Osbourne. Instrumentalisterna spelade redan tillsammans med de behövande sångare. De såg en annons uppsatt i en lokal musikaffär som löd Ozzy Sig requires gig on his own payout. Gizzy och Tony åkte hem till Ozzy som då fortfarande heter Johan. När Tony såg vem det var sa han, åh nej, inte den här killen. Jag känner honom. Gizzy lyckades dock övertala Tony om att det skulle testa Ozzy. Och faktum att han ägde ett PR-system hjälpte troligen honom att ändra sig. Bandet som senare skulle heta Black Sabbath var därmed fött. Först hette The Polka Talk Blues Band och bytte senare namn till Earth. Eftersom det redan fanns ett annat lokalt band som hette Earth var det tvungna att byta namn igen. Och en dag när Gizzy passerade en biograf som visade en film som hette Black Sabbath med Boris Karloff som huvudrollsinnehavare var idén till det som senare blev deras permanenta namn född. Bandet släppte sitt självtitel första album 1970 och vi tänkte nog spela en del från detta, nämligen NIB. Mycket nöje!
Jag hoppas ni gillade låten. Jag tänkte berätta lite om Black Sabbaths musik ur ett musikerperspektiv. Titelspåret från bandets debutalbum väckte stor uppmärksamhet delvis genom att musiken använde sig av det av kyrkan förbjudna tritonusintervallet, även kallat djävulsintervallet. Men även på grund av den dystra mystiska stämningen låten illustrerade. Tony Iommi hade i en arbetsolycka förlorat delar av två fingertoppar. Han använde sig därför av fingerborgar gjorda av gummi när han spelade, då dessa dämpade smärtan. Denna begränsning kom att påverka hans spelstil på ett mycket påtagligt vis och även musiken han skrev. Tony blev efterhand en sann mästare på att skriva blytunga, dystra och onda gitarriff där han använde sig mycket av kvinter, även kallade power chords bestående av två toner. Man kunde redan på första plattan höra hur kompetenta och samspelta instrumentalisterna var och hur naturlig Ozzy var som frontman och sångare. Denna kompott skulle visa sig vara en perfekt blandning som ledde till världssuccé och som kom att inspirera de kommande generationer musiker på ett mycket fundamentalt vis. Rytmsektionen bestående av Gizzy Butler och Bill Ward lade ett järntungt ypperligt fundament till den fantastiska musiken som senare kom att kallas heavy metal. Tänkte berätta en kort anekdot från när jag spelade i ett band som hade en kort period när vi spelade coverlåtar, vilket förresten är det absolut bästa sättet att upptäcka ett bands musik. Vi skulle spela låten War Pigs och jag bestämde mig för att lära mig Gizzys basspår not för not. Jag höll på att träna i flera veckor utan att riktigt bemästra det. Tycker detta säger lite om vilken sann virtuos Gizzy Butler är. Nu tänkte vi förresten spela just War Pigs. Mycket nöje!
Bandets andra platta, Paranoid, släpptes också 1970. Detta album rankas av många recensenter och anhängare som deras sanna mästerverk och anses fortfarande vara själva prototypen till fulländade heavy metal-skivor. Den mest kända låten är troligen titelspåret, men skivan innehåller även klassiker som Iron Man och War Pigs. Vi hade kunnat ägna ett helt program åt denna fantastiska skiva, men vi hade av tidsfall att gå vidare till nästa, nämligen Mars of Reality. Och vi tänkte spela den fantastiska gungande tunga Children of a Grave från skivan Varsågoda.
Hoppas ni gillar den tunga och gungande Children of the Grave. Master of Reality heter bandets tredje platta och den släpptes 1971. Tony Iommi sökte efter ett ännu tyngre sound och började från och med denna skiva att stämma ner gitarren tre halvsteg till sis. Resultatet blev det önskade och därför anses plattan av många vara bandets absolut tyngsta. Skivan innehåller klassiker som Sweetleaf, After Forever samt tidigare spelade Children of the Grave. Trots att låtarna på denna skiva på individuell basis kanske inte matchar låtarna på Paranoid så anses detta album ändå tillhöra bandets sanna mästerverk. Nästa platta heter Volume 4 och släpptes 1972. Vi tänkte nu spela en låt från den, nämligen Snowblind. Varsågoda.
...1972 släppte bandet sin fjärde platta betitlad Volume 4. Denna skiva anses av många vara själva fundamentet till den kommande Asturien-dom som inspelningen av skivan konsumerade alla bandets medlemmar. Kompirer som mängder kokain. Det av titeln på den kanske mer kända låten från skivan Snowblind som är en form av hyllning till drogen. Tony använder sig inte lika mycket av den som bandets andra medlemmar, då hans huvudfokus alltid varit musiken och den omgärdande dekadensen, trots att, eller kanske på grund av kokainet, blev denna skiva också sant mästerlig och möttes av hyllningar från fansen. Redan året därpå släppte bandet sin femte skiva, Sabbath Bloody Sabbath. Och vi tänkte nu spela titelsfär från denna skiva. Varsågoda.
Sabbath Bloody Sabbath heter bandets femte skiva och den släpptes 1973. Musiken på skivan visar upp en fortsatt fenomenal musikalisk utveckling från bandets sida och utforskar nya ingredienser till dess välkända ljudbild. Plattan innehåller också klassiker som Killing Yourself to Live, National Acrobat, Sabra Cadabra samt just Sabbath Bloody Sabbath. På några låtar bidrog keyboardisten Rick Wakeman från bandet Yes med musik. Skivan blev en kommersiell framgång och hyllades återigen av både kritiker och fans.
Efter några mindre framgångsrika plattor i slutet av 70-talet valde den nu tungt drogberoende och mentalt instabila Ozzy Osbourne att lämna bandet, något som de andra medlemmar inte sålde vid tillfället. Det började sällsaka efter en ny frontman och sångare. Ett av de första namnen som dök upp på raden var den vid detta lag väletablerade hårdrockssångaren Ronnie James Dio, som under en framgångsrik 70-tal tillhörde stora band som Elf och Rainbow. Dio blev ett självklart val och anslöt lagom till inspelningen av ett som anses vara bandets sista sanna mästerverk, Heaven and Hell. Dios briljanta kompetens och musikalitet passade rollen som bandets nya frontman och sångare. Alldeles utmärkt. Plattan släpptes 1980 och blev en stor kommersiell och kritisk framgång. Dio möttes med öppna armar av fansen och framgångsrik turné då bandets första liveskiva spelades in följande. Den har släpptes 1982. Det hoppade efter skivan med Bruce 1981 och inledde precis som Ozzy en mycket framgångsrik studiokarriär. Bandet fortsätter att existera i nästan 40 år till och med några återföreningar och Tony Iommi som enda konstanta medlem i nästan 40 år till. Vi tänkte avsluta denna podd så vi hoppas att du uppskattar min personliga Black Sabbath-favorit Heaven and Hell. Mycket nöje.
Tack för det, Rickard.
Tack själv, Fredrik.
Jag ska bara avsluta med ett litet sidospår. Det som man kan säga som man brukar prata om de tre stora hårdrocksbanden från slutet av 60- och 70- och hela 70-talet. Det är Deep Purple, Led Zeppelin och just Black Sabbath. Och En viktig sak som är gemensamt för dem alla tre är att de hade en mästerlig rytmsektion allihopa. I Led Zeppelin hade du John Bonham och John Paul Jones. Deep Purple hade du Ian Paice och Roger Glover. Och i Black Sabbath just Geezer Butler och Bill Ward. Och det är mycket därför just de tre banden blev framgångsrika. Tack för oss.
Tack.